Att möta en annan människa kan ju kännas som det mest naturliga i världen. Det kräver ju egentligen ingen speciell utbildning eller något sånt där, utan det lär vi oss ganska tidigt. Fast det kan ju vara mycket mer komplicerat än vad man tror. Om inte annat så har vi ju lärt oss det under förra året, 2020, som var året då vi lärde våra barn att hålla avstånd. Och nu så längtar vi efter att få umgås igen. Vi hoppas på att vaccinering och annat ska komma på plats, att vi kan få börja umgås som tidigare. Men det är ju inte bara restriktioner och smittorisk som kan hålla oss ifrån varandra. Det finns ett slags avstånd som kan vara mycket svårare att upptäcka. Mycket svårare att överbrygga. Men som ändå likväl faktiskt kan hindra oss ifrån att mötas på riktigt. I första Mosebok, kapitel 32, så går Jakob omkring och grubblar över ett möte som han strax ska ha. Och han har ganska bra skäl att grubbla över det här mötet, för att han ska träffa sin bror för första gången på väldigt många år. Det här är en bror som han har bedragit. En bror som han har stulit ifrån. Och när de skildes åt så skildes de inte åt som vänner. Jakob har spenderat nästan hela sitt vuxna liv på flykt ifrån sin tvillingbror Esau. Men nu så har han lyckats att också lura sin svärfar borta i ett annat land där han har bott, i Aram. Och han har bränt sina broar där, så nu har han inget annat val än att återvända hem. Och det betyder ju att han måste möta Esau. Så det här är ett svårt möte, och därför så har han förberett sig väldigt, väldigt noga. Han har skickat iväg stora gåvor, hundratals djur och manskap som han har skickat före för att liksom blidka sin bror och liksom köpa hans välvilja så att det här mötet ska gå bra. Och han har planerat liksom hur det ska gå till. Det sista han gör är att han ska låta familjen gå före. Han ska skicka iväg sina båda fruar och deras barn ska gå före, för att han tänker att när Esau får se kvinnorna och barnen så kanske han inte är så benägen att anfalla. Han har liksom verkligen tänkt igenom det här mötet och förberett sig. Men trots alla sina förberedelser så ska det visa sig att det här med att möta en annan människa är mycket svårare än vad vi kan tro. Och Jakob är inte riktigt så redo att möta Esau som han tror. Innan han kan möta sin bror så är det ett annat möte som han måste klara av. Ett möte som han inte är beredd på. Och ett möte som kommer att förändra hela hans liv. När vi studerade och vi höll på att skriva uppsatser och sånt där, så var det någonting som vi ofta fick höra, någonting som man varnade för. Det var att vi skulle se till att inte bygga marmortrappor upp till skithuset. Och med det menas att det är det här när man lägger så mycket arbete på presentationen. Man liksom försöker se till att det är snyggt formulerat och väl uppställt och liksom bra förpackat. Men inte lägger lika mycket arbete på själva innehållet. För att en dålig idé i en snygg förpackning är fortfarande en lika dålig idé. Och när man gör på det sättet, det är då man bygger marmortrappor upp till skithuset. Jakob har lagt ner mycket arbete på presentationen. All hans förberedelse bygger på att förändra Esaus inställning till honom. Att liksom flytta broderns position närmare Jakob själv. Men han har aldrig funderat över att problemet egentligen kanske inte ligger i Esaus avstånd till honom, utan faktiskt i hans eget avstånd till sig själv. Sanningen är att Jakob kan faktiskt inte möta sin bror, därför att han bär på ett avstånd inom sig som han faktiskt behöver få hjälp med att upptäcka och överbrygga. I kapitel 32, vers 22, så står det, när han håller på med sina förberedelser natten innan, så står det: under natten steg Jakob upp, tog med sig sina båda hustrur och sina båda slavinnor och sina 11 söner och gick över Jabbok vid vadstället. Han lät dem gå över floden och lät föra över allt som tillhörde honom. Jakob blev ensam kvar. Då brottades en man med honom tills dagen grydde. Här är ju en väldigt underlig mening i slutet där. En man dyker upp från ingenstans och brottas med Jakob hårt under hela natten. Och ännu märkligare blir det sen när vi förstår att den som brottas med Jakob faktiskt är Gud. Men det är inte den här högheliga, mäktiga, dånande guden som ja, profeten Jesaja till exempel får möta i templet när han faller ner och ropar: jag förgås. Utan när Gud möter Jakob, så möter han honom på Jakobs nivå. Han möter honom som en jämlik, därför att han vill föra Jakob till den här punkten som han vet att Jakob måste komma till om han ska kunna möta sin bror. Men det fattar ju inte Jakob. Han förstår att det är Gud som han brottas med. Men han verkar inte ha förstått att Gud har gjort sig själv liten för att möta honom. Utan han ser bara att han kan få ett övertag. Han kan faktiskt vinna den här kampen, tror han. Om han bara kan hitta en bra förhandlingsposition. Det är slående egentligen, i alla fall har jag märkt det i mitt eget liv. Dels att det ofta är så här att de brottningskamper som jag har haft med Gud väldigt ofta börjar på natten, av någon anledning. I mörkret och på natten så kan jag ligga och brottas med Gud. Och väldigt ofta så är det så lätt att hamna i den här positionen där man faktiskt tror att man kan vinna. Jakob söker efter ett övertag och han hittar det. Det står att mannen vid ett tillfälle ber, han kopplar liksom ett grepp, och mannen ber att du måste släppa mig för dagen gryr. Och Jakob svarar att jag släpper dig inte förrän du välsignar mig. Det här är väldigt typiskt Jakob. Hela sitt liv så har han tagit vad han har velat ha. Han har lurat till sig förstfödslorätten som egentligen tillhörde hans bror. Han har stulit sin brors välsignelse genom att lura deras far, den åldrade Isak. Och han har lurat Laban, sin svärfar. Hela hans förmögenhet har han byggt upp genom falskspel och svindlerier liksom. Har han velat ha något så har han tagit det. Det enda han faktiskt har fått arbeta för är hans båda hustrur. Men allt annat har han tagit, och nu har han liksom kopplat ett grepp som gör att han vill tvinga till sig Guds välsignelse med våld. Och han tror att han kan vinna den här kampen. Men det kommer att visa sig att Jakob inte riktigt har det här övertaget som han tror att han har. För när han har kopplat sitt grepp så ställer Gud en fråga till honom. En väldigt enkel, basal fråga. Vad är ditt namn? Och när Jakob hör den här frågan så är det som att han tappar balansen. Han blir totalt avväpnad. Han är inte beredd på det här. Och kanske är det så att det är först i den här stunden som det går upp för honom vad hans namn egentligen betyder. Jakob fick sitt namn därför att när han och Esau föddes, de är tvillingar, så kom Jakob ut ur moderlivet hållande sin brors häl i handen. Han hade gripit tag om broderns häl och därför fick han heta Jakob, som bland annat betyder häl. Men det betyder också den som bedrar. Den som griper. Den som tränger undan. Och när Jakob liksom får den här frågan så kommer han ur balans. Och han hör sig själv svara: jag är Jakob. Jag är bedragaren. Jag är tjuven. Jag är den som tränger undan. Det här är kanske det ärligaste ögonblicket i Jakobs liv. Han var inte beredd på att han skulle hamna där den här natten. Man kan säga vad man vill om det här skärmsamhället som vi lever i. Men jag skulle ändå säga att det allra, allra bästa med alla dessa skärmar som vi har omkring oss, som är helt oslagbart, det är den här plastfilmen som sitter på nya skärmar när man köper dem. Liksom en sån här tunn plastfilm som finns för att skydda skärmen när man köper en ny skärm. En telefon eller en dator eller en surfplatta eller någonting. Så sitter det ofta en sån här. Och det är en sån helt, det är en sån obeskrivlig glädje att få dra av den här plastfilmen. Det är så, en upplevelse som man liksom inte kan... Det går inte att beskriva det i ord. Liksom. Det är helt fantastiskt. Särskilt om den får sitta ett tag sådär. Och man liksom har börjat att liksom glömma bort eller vänjas lite grann. Och så får man dra av den här och så är det som att man har en helt ny telefon. Eller vad det nu är från början. Men det finns ju också en frestelse i det där att låta den där sitta kvar lite för länge. För att man liksom vill skydda skärmen så tar man aldrig bort den där plasthinnan. Och till slut så blir den mer och mer repig och mer bucklig. Och det blir till slut ett hinder för oss att använda skärmen så som den är tänkt. Det här som är till för att skydda skärmen blir liksom... Vi glömmer bort att plasten inte är skärmen. Jakob har levt hela sitt liv bakom en sån här falsk hinna som han har haft för att skydda sig själv ifrån allt och alla. Och den där hinnan har blivit mer och mer repig, mer och mer smutsig, tills han till slut inte kan se igenom den längre. Och han har glömt bort att det finns en verklig Jakob där bakom, under plasten. Och när han möter frågan ifrån Gud, så är det som att han får hjälp att dra av den här plasten. Och för första gången på väldigt länge se sig själv som han faktiskt ser ut. Får se klart igen. Precis som den förlorade sonen i Jesu liknelse, så kommer Jakob till sig själv. Han får se sig själv så som han faktiskt är. Det här blir en bekännelse för honom, som också blir första steget emot en förnyelse. Därför att när Jakob uttalar sitt namn, i det ögonblicket blir han också löst ifrån sitt förflutna. Han blir löst ifrån bedragaren Jakob. Han blir löst ifrån tjuven. Han blir löst ifrån greppet om sin broders fot som han har levt med hela livet. Han får ett nytt namn. Det står att den här mannen säger till honom att ditt namn ska inte längre vara Jakob utan Israel. Ty du har kämpat med Gud och människor och segrat. Det är verkligen ingen seger. Det är snarare ett nederlag. Men i det här nederlaget så blir han faktiskt av Gud utropad till segrare. I det här nederlaget så får han ett nytt namn som är lite svårt att översätta. Israel är liksom en skadad form som antingen betyder att Gud segrar eller Gud bevarar. Gud förser. Men han får det här namnet, och med det namnet så får han till slut också den här välsignelsen som han så mycket längtade efter. Men det här är inte en välsignelse som han har stulit. Det här är inte heller en välsignelse som gäller någon annan, utan för första gången en välsignelse som faktiskt är hans. Jakob blir helt förvandlad. Och när dagen gryr så är mannen borta. Och Jakob är också borta. Kvar är bara Israel. En ny människa, en ny skapelse. En välsignad människa. Men det är också en bruten människa. För i den här kampen som har gått ganska hett till så får Jakob ett slag på höften så att höften går ur led, står det. Och nu efter kampen så står det att han haltade på grund av sin skadade höft när han går därifrån. Det här kan ju störa oss lite grann. Därför att vi vill väldigt gärna att varje möte med Gud ska vara någonting som vi liksom går starkare och friskare och lyckligare ifrån. Men här blir Jakob faktiskt snarare sårad. Jakob är märkt av sin kamp med Gud när han går för att möta sin bror. Och det är faktiskt någonting som jag tror att vi blir tvungna att göra en erfarenhet av ibland. Vi blir tvungna att upptäcka att det går faktiskt inte att brottas med himmelens Gud och tro att man ska kunna gå därifrån med sitt ego intakt. Det är en del av Guds integritet, det är en del av Guds helighet och det är en del av Guds nåd emot oss. Därför det finns saker i våra liv som vi faktiskt behöver få rivas ner i mötet med en helig och kärleksfull Gud. Det finns faktiskt områden i våra liv som aldrig blir riktigt hela förrän vi har blivit sårade av Gud på det sätt som Jakob får bli. Han går för att möta sin bror som en ny människa, som en välsignad människa och som en bruten människa. En haltande Jakob. Och kanske är det just det som saknades tidigare. Därför att i sitt haltande tillstånd så bär Jakob med sig sin sårbarhet till mötet med Esau. En väldigt intressant detalj i den här berättelsen är att nu går Jakob inte längre bakom sin fru, sina fruar och sina barn. Liksom. Utan nu står det att han går framför dem. Alltså han är inte längre på väg för att manipulera Esau till att känna välvilja inför honom. Utan den här haltande mannen är på väg för att försonas med sin bror. Och frukten av det blir att det står att Esau faller honom om halsen och kysser honom. Och så står de båda bröderna där och gråter i varandras armar. På grund av det här mötet och den här försoningen med sig själv och med sin Gud så har Jakob också funnit en väg att försonas med sin bror på riktigt. Paulus är också en man som visste vad det innebar att bli sårad av Gud. I hans möte med Jesus på Damaskusvägen så blir han totalt slagen till marken. Och i det mötet så blir han en ny människa. Han blir också märkt av det mötet. Det märks i resten av hans liv. Och det öppnar också vägen till försoning. Både med Gud och med andra människor. Han skriver i andra Korintierbrevet att den som är i Kristus är alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi. Något nytt har kommit. Allt detta har sitt upphov i Gud som har försonat oss med sig genom Kristus och ställt mig i försoningens tjänst. Paulus hade fått möta Gud på ett sätt som ledde honom till att också tjäna försoningen. Försoningen också med andra människor och mellan människor. Det här mötet med Gud, det kommer aldrig att vara ett lyckopiller. Det är liksom inte en strategi för att få allmänt välstånd eller framgång. Det är någonting som skär ganska djupt. I Markus evangeliet så kommer några av Jesu lärjungar till honom och ber att få sitta bredvid honom i hans härlighet, står det. De drömmer om att få sitta på troner tillsammans med Jesus. Men när Jesus svarar dem så talar han istället om en bägare som måste tömmas, ett dop som måste genomgås och ett kors som måste bäras. Vägen tillsammans med Jesus är inget lyckopiller. Det är ett möte som kan förändra och skaka om, som kan riva ner strukturer inom oss. Och vi kan gå därifrån märkta och haltande, men också förnyade och välsignade, som Jakob fick göra. Och kanske är det först när vi vågar möta honom så. När vi, precis som Jakob, vågar möta oss själva i honom. När vi vågar se på Kristus, den korsfäste, och se oss själva i honom. Och kunna gå därifrån det här mötet, märkta av hans sår. Kanske är det först då som vi på allvar kan möta våra medmänniskor. Det kan vara så att, precis som för Jakob, så är vägen till våran broder en väg som vi bäst går haltande. Med vår sårbarhet med oss. Hur den är så tror jag att vi inte behöver vara rädda för den. Vi behöver inte se vår sårbarhet som ett hot. Utan kanske till och med som en gåva. En förutsättning. Och jag tror att när vi stundtals får brottas och kämpa med Gud, så är det ingenting som vi behöver vara rädda för. Det är en del av Guds nåd. Han möter oss på vår nivå för att föra oss till den punkten vi behöver komma till, så att vi kan få lämna över våra liv till honom, se dem för vad de är, dra bort plasten ifrån skärmen och se klart. Han vill ge oss ett nytt namn. Ett namn som är ett löfte om att Gud förser. Han vill ge oss en välsignelse som inte är någon annans, utan faktiskt given åt oss. Han vill också göra oss rustade för att gå vägen till varandra. Att i kraft av försoningen som vi har fått ifrån honom också kunna försonas med varandra och på allvar möta vår broder. Även om vägen dit är en väg som vi kanske måste gå haltande. Amen.